att du inte har lämnat oss utan vägledning, utan att vi har fått en möjlighet att läsa, att se, att också förstå. Och nu ber vi dig, hjälp oss förstå något mer än vad vi hittills har förstått. Så ber vi om din välsignelse över Roland Hellsten som ska leda oss in i studiet här. Var med oss här, i Jesu namn ber vi. Amen. Säg välkommen till Roland. Det är inte första gången du är på Hönö och det är inte första gången du undervisar. Välkommen Roland.
Tack för det Gunnar. Det känns som att vara på hemmaplan igen lite grann. Jag ska säga någonting idag som kanske ni som var här för 25 år sedan kommer att känna igen er i. Var det några här då? Då blir det inte allt för mycket upprepning, men jag hoppas att ni ska känna igen det. För det är ett gott tecken på att ni ändå la det på minnet. Det är så här att vi bodde här på Hönö några år. Jag hade det stora ansvaret som Gunnar nu har för en konferens några år. Men första gången jag var här tror jag var för 26-27 år sedan. Och blev förälskad i Hönö. Och så här ser det ut nu. Vi fick under den tiden 3 barn. Alla 3 barnen bor på Hönö. Med summa 9 barnbarn. Öcker också, 2 tjejer. Ja, men det är lite jämnt fördelat. Vi har skjutsat ut dem hit så vi har dem på plats så att säga. Det är lätt att hinna med alla 3 familjerna på det sättet. Fast ingen kan tro det då så är jag nog äldst i det här gänget idag, eller den här veckan. Vi som brukar sitta här på paddan då på kvällarna, tror jag faktiskt. Men, och det ser jag som en stor förpliktelse och nära. Och ett stort förtroende att ha blivit kallad till ännu en konferens. Och jag ser det som en utmaning att lämna facklan lite vidare, kanske till en yngre generation som finns med här, men inte på något sätt få er som till och min generation och äldre att känna er onyttiga. Ni kommer, hoppas jag, om jag lyckas, att känna er intimt involverade i det som Gud vill med församlingen. Intimt involverade över generationsgränserna. Det tror jag är hemligheten till den väckelse Gud vill ge oss. Jag kommer att tala om en hel del om andligt ledarskap, andligt föräldraskap och om just generationsväxlingen i den lokala församlingen. Hur vi skulle kunna hantera den, om det finns något bibliskt mönster att följa. Så jag är tillbaka i första Timoteus brevet. Första andra Timoteus brevet efter 26 år här på Hönökonferensen. Och jag ska idag tala om det största av alla ämnen som Paulus låter oss förstå när han skriver detta brev också. Detta sista brev, alltså första, det andra Timoteus brevet är troligtvis det sista brevet han skriver i sitt liv. Och då tänker man så här, en människa som nu har chansen att skriva sina sista rader, vad ska han säga? Och man lyssnar med särskilt stort intresse och uppmärksamhet tror jag, när man vet bakgrunden till att Paulus nu sitter och väntar sin förestående avrättning och har att ge Timoteus de viktigaste råd som han menar Timoteus behöver för att föra det andliga arvet vidare. Paulus och Timoteus var ju otroligt nära varandra. Och det är så gripande avslutning i 4:e kapitlet där hur han vet att han förmodligen inte själv kommer att slippa ur fängelset och komma och hälsa på och se Timoteus mer. Istället så skapar han i sitt minne, ser han framför sig minnesbilden då de sist skildes ifrån varandra och Paulus säger, jag minns dina tårar och jag längtar efter att få se dig. Och så i 4:e kapitlets avslutning så skriver han, försök att komma till mig. Och om du kommer, ta manteln med dig som jag lämnade i Troas. Det säger en hel del om Paulus livsstil också. Han hade bara en mantel. Och kanske det var varmt när han var i Troas, han sa någon annan kan få använda den fram till vintern. Men nu var det närmare vintern och han kanske behövde sin mantel. Ta den med dig när du kommer. Och böckerna. Detta tycker jag är så fascinerande. Han sitter där i dödscellen. Vad vill han syssla med? Han vill studera. Han vill tränga djupare in i Guds ord, ta med det pergamentskrifterna, förmodligen en del av gamla testamentets skrifter som han ville ha med sig där i cellen. Ta det med dig när du kommer och så säga, försök att komma innan vintern. Jag är ensam här, förstår du. Jag har bara Lukas med mig. Demas har övergivit mig på grund av kärlek till den här världen. Han for till Thessalonike. Och Trofimos fick jag lämna sjuk efter mig i Miletus. Det är en märkligt avslutning av en så stor apostels livsöde. Att sitta där ensam i sin cell i Rom och konstatera vissa besvikelser. Och vid första rättegången som jag nyligen har haft, säger han, kom det ingen enda till mitt försvar. Men det ska inte tillräknas dem. Men alla svek mig faktiskt den dagen. Men ändå så tar han sig tid att skriva detta brev till sin andlige son som är så fullt av kärleksfulla uppmaningar och uppmuntrande ord till sin andlige son. Och jag föreslår att vi läser det avsnitt som jag ska tala lite omkring i eftermiddag. Om vi får upp det där på skärmen så ska det vara från 1 Timoteus kapitel 1, vers 12 till och med 17. Och av vördnad för Guds ord så föreslår jag att gärna står upp och läser. Låt oss läsa. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet. Amen ska det också stå, för det står det. Varsågod och sitt. Jag tror att det var Folkbibelns översättning som stod där. Jag kommer att använda olika översättningar, men det var den som jag lättast kunde ladda ner från nätet. Så det är en av orsakerna att den finns med. Det var så här, vet du, i Wales, i östra England i början på 1900-talet, att det hände någonting mycket märkligt som vi har läst om säkert. Brottsstatistiken sjönk så drastiskt att vissa domstolar fick stänga. Och det fanns liksom inga brottsmål att behandla. Och utom äktenskapliga barn minskade i vissa delar med 30-40%, säger historikerna. Alkoholmissbruket sjönk med samma siffror och många barer och krogar fick stänga igen. Många blev ju arbetslösa på det sättet också. Utbildningsväsendet förbättrades och konflikterna på arbetsmarknaden löstes på ett smidigare sätt än tidigare. Vad var hemligheten till denna samhällsförändring? En stark andlig reformation och väckelse. Människor hade börjat fråga efter Gud som aldrig förr och kyrkorna fylldes från tidig kväll till långt in på nätterna. På bara 6 månader hade 100 000 människor kommit till tro på Kristus och massor av nya kyrkor började byggas. En sångskatt föddes som lever än idag och en glädje rådde som påverkade hela atmosfären i samhället väldigt positivt. Men om du åker till Wales idag så gapar kyrkorna halvtomma. Och de gamla sångerna ljuder inte längre med samma kraftfulla glädje. Någonting har hänt. Vad är det som har hänt? Och vad är det som gör att det detta är någonting som historien har låtit upprepa sig. Att varma väckelserörelser har tappat fart och mist sin härlighet. Jag tror det som är så vanligt, när man, att det här är åtminstone en viktig orsak. Man började misstro nådens kraft. Och började bygga staket av mänskliga regler och lagar och bud för att vara säkra på att hålla väckelsen intakt och hålla den kvar. Det kallas legalism, ett annat ord. Men inget misstag kunde vara större. För när lagen går in så går nåden ut. Lag och nåd kan nämligen inte samexistera. Det handlar om två helt skilda livsprinciper. Lagen kommer utifrån och säger, om du gör det här ska du bli välsignad. Men nåden åstadkommer syndernas förlåtelse och en ny inre skapelse och ett nytt hjärta som inifrån hyser en stor tacksamhet till Gud för vad som har hänt. Och nåden säger, gör därför att du har blivit välsignad. Och fortfarande är välsignad. Lagen verkar genom yttre bud och krav. Nåden verkar genom ett inre liv i Kristus. Det betyder inte alls att nåden öppnar för ett slags lösaktigt liv. Tvärtom. Nåden är den bästa pedagogen i helig livsstil. Titus 2:12 säger, Guds nåd lär oss, fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, alltså nåden lär oss det. Och att leva rättfärdigt, att leva gudfruktigt. I den tid som nu är, säger Paulus till Titus. Och det är just det här som så många väckelserörelser har misstrott. Man har brustit i förtroendet för att samma nåd som förde människor till Kristus också kan föra den vidare i ett andligt fördjupat liv och i en mognad mot Kristus likhet. Så ängsligt så rycker de här staketbyggarna ut och börjar reglera det kristna livet med yttre lagar och förbud för att försöka hålla det intakt så att säga. Men då händer något mycket tragiskt. Att i det som skulle vara en gemenskap av frigjorda människor så börjar man istället vakta på varandra. Oj, nu gjorde hon det, såg du det? Opsan, där var det nästan att det gick snett. Och det här ängsligande vakthavandet gör att församlingen likriktas som grupp istället för att likbildas med Kristus. Och i samma takt som det sker så mister församlingen sin attraktion. För när nåden går ut och inte längre är den bärande och styrande kraften i församlingen eller i ditt personliga liv, så tystnar frihetens sång. Men reglerna och traditionerna, de finns kvar och blir nästan helig förklarade i frånvaron av glädjen över Guds nåd. Och det blir ganska tråkigt till slut. Jag läste om en liten tjej som var hemma hos sin mormor och morfar över en helg. Detta var i någon av sydstaterna där man var väldigt noga med bland annat att barn inte skulle vara ute och leka på söndag. De skulle vara inne och hålla sig stilla på denna sabbatsdag. Syftet var väl gott, men flickan hade spring i benen och hon bad, mormor och morfar, kan jag inte få gå ut bara en liten stund? Och till slut så gav mormor med sig, och du får bara gå ut, men du går bara ner den nya vägen över ängarna och så kommer du tillbaka. Okej? Okay. Uppgjort och klart. Och flickan trippar iväg så där förtjusande glad som en nysläppt ur lagern kalv kan göra. Ner för ängstigen, och så kommer en bit ner på ängen, så ser hon en åsna. De står och hänger med huvudet och ser så sorgsen som bara en åsna kan se ut. Och flickan pekar på åsnan och frågar, är du också en kristen? Så den atmosfären förmedlades i det här lite lagiska hemmet, va? Och den är inte så barnvänlig egentligen. Den är inte vänlig för Guds barn överhuvudtaget. Den föder ingen fascination över Guds nåd. En kontrast till det jag nu berättade var när jag var hemma på min mormors gård uppe i Dalarna, som jag var varje sommar. Och du vet, tornsvalorna, de har ju väldigt små ben. De är egentligen ingen svala, det är ju en vad heter det, tornflygare, va? Så de kan inte sitta på en gren, och kommer de ner på marken kan de inte med hjälp av sina ben få kraft nog att hoppa upp och få luft under vingarna. Utan de klänger sig fast vid takkanten när de bygger sina bon under tegelpannorna. Men så hade det gått så illa att en av ungarna inte hade hunnit få riktigt med luft under vingarna från takkanten, utan låg i gräset och fladdrade förtvivlat och kom inte upp, fick inte luft tillräckligt under sina vingar. Vad gjorde mormor? Hon tog den lilla svalungen i sin hand och hon lyfte den upp och hon skjutsade iväg den en bit upp i luften så där, så att svalan fick tillräckligt med luft under vingarna och började flaxa till och flög upp några varv över vår bondgård där. Och hon sjöng som bara tornsvalor kan sjunga. Fri, 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 fri. Har du hört dem? Så sjunger de. Det är den kristna livets hållning. Burna av nåd och av den heliga andes kraft så är vi kallade att flyga omkring i frihet och sjunga frihetssången till Guds ära, som har böjt sig ner och lyft oss upp och egentligen satt våra fötter på en fast klippa, gjort våra steg fasta så att vi kan gå med trygghet och överhuvudtaget leva som hans barn. Jag tror Gud sörjer när vi ibland beter oss som pianoelever som är så ängsliga att framföra stycket för pianoläraren. Vi kanske klarar det tekniska, men det blir ingen musik. Vi är så ängsliga med att det ska fungera rent formellt att vi tappar bort musiken. Det var precis vad som höll på att hända i församlingen i Efesos, där den unge Timoteus var en av ledarna. Det kan hända i vilken församling som helst. Och i samma takt som vi börjar ta nåden för given, då slutar man också att ge äran åt Gud. För om det inte är av nåd, då är det inte Gud som ska ha äran. Då har jag klarat rätt så mycket själv kanske. Och är det inte Gud som ska äras, viker Guds härlighet ifrån människor, ifrån ritualerna, ifrån traditionerna. Och människor kommer plötsligt till centrum. Tillbedjans konst drunknar i professionellt genomförda gudstjänstprogram. Paulus och Timoteus stod varandra väldigt nära, som jag redan antytt. Allt sedan den dagen då Paulus på sin första missionsresa kommer till Lystra i södra Turkiet, ungefär 47 efter Kristus. Och det ligger lite grann i nuvarande södra Turkiet. Och det här kan du läsa om i Apostlagärningarna 14. Och den unge Timoteus, som hade en troende mor och förmodligen också en mormor, de var judinnor. Hans pappa var romare och därför hade han också romerskt medborgarskap. Han hade varit med och sett det märkliga som händer i Lystra. När de här två märkliga männen kommer och förkunnar Guds evangelium där. Och människor kommer till tro. Och till och med en lam man blir helad. Så till den grad väcker detta uppmärksamhet att folket i Lystra tror att det måste vara gudarna som kommit ner till oss i mänsklig skepnad. Och de ordnar i ordning lite offer och kommer till Paulus och Silas för att offra till dem som gudar. Och Paulus blir alldeles förtvivlad. Vad är det ni tar er till? Vi är ju människor precis som ni. Och han lyckas avstyra det hela genom att peka på att den Gud som de och som vi har kommit att förkunna för er, det är den Gud som har skapat himmel och jord och hav och allt vad där i är. Och så kopplar han evangeliet till skapelsens Gud. Det ska vi alltid göra, för det är samma Gud som ligger bakom hörneklipporna, som ligger bakom det evangelium jag försöker förkunna för oss här idag. Men judarna från Antiochia där de förut hade varit kommer till Lystra och får en mobb med sig som vänder sig mot Paulus och Silas så till en grad att man stenar Paulus och lämnar honom i tro att han var död. Lärjungarna ställer sig runt omkring honom. Var han död eller inte? Vi vet inte, men han reser sig upp och han fortsätter att förkunna evangeliet, står det. Det här måste ha gjort starka intryck på den unge Timoteus. Och en av den lilla skaran människor i Lystra som Paulus förmodligen alltså fick föra till tro på Kristus var just den Timoteus. Vad kunde han vara i sina övre tonår möjligen? Och därför kallar hon honom med stor förkärlek min andlige son. Han hade väl inga egna barn, Paulus, vad vi vet, men han hade många andliga söner och döttrar. När Paulus 3-4 år senare kommer tillbaka till Lystra på sin andra missionsresa omkring 51 efter Kristus, så hade Timoteus under de här åren verkligen vuxit som lärjunge och som kristen. Han hade mognat så till den grad att de äldre sa om honom goda vitsord. Och Paulus såg någonting i den unge man som var gediget. Så Paulus säger, jag skulle gärna vilja ha honom med mig. Och man gick med på detta och han och de äldste la sina händerna på den unge pojken och man bad för honom och en andlig nådegåva överfördes till Timoteus genom den helige ande som vi ska återkomma senare. Och så får han ge sig väg på denna tuffa resa med aposteln Paulus. Och därför hade han på en senare resa, ja, det gick ju många år, alltså det gick ju kanske 15 år som de reste tillsammans. Och Paulus älskade honom som sin egen son och ville hans bästa och såg i honom ett hjärta av guld. Fast Timoteus själv som person förmodligen var ganska, dels relativt ung, men till sin personlighet var han lite försagd, han var lite blyg. Vi ska återkomma till det där och även magproblemen som han hade, förmodligen någon slags magkatarr som Paulus gav recept på som han behövde ta för att må lite bättre. Men Paulus såg att han hade ett hjärta av guld till skillnad från vissa andra medarbetare. Så när han skulle skicka någon till församlingen i Filippos från fängelset i Rom så säger han, jag ska skicka den bästa jag har. Jag ska skicka Timoteus. För jag vet ingen som kommer att ha så stort ansvar om er som han kommer. För alla de andra, de söker mer eller mindre sitt. Men han söker det som hör Kristus till. Det vill säga församlingens bästa. Så honom ska jag skicka. Men visserligen då. De här breven är ju föranledda av att Timoteus ändå var lite försagd till sin natur och behövde kanske uppmuntran. Och Paulus skriver de här två breven för att riktigt peppa honom in i det sista som han nu hade kvar av sitt liv. Därför påminner han honom om vad som är den viktigaste drivkraften i ett församlingsliv, nämligen nådens kraft. Han pekar inte på något strategiskt struktursystem eller organisationsform som skulle antas för att lyckas eller någon annan programförklaring. Han pekar bara på nådens kraft. Och han säger, han gör detta genom att återigen ta exemplet från sitt eget liv. I vers 12. Ja, han tycker att det är det mest påtagliga exempel som finns och det mest dramatiska exempel som finns på nådens kraft. Jag tackar honom, min Gud, för att han har gett mig kraft och tagit mig i sin tjänst. Och vad det fyllde honom med tacksamhet. Lägg märke till, han sitter där i sin dödscell och är fylld av tacksamhet. Och ju mer du och jag förstår av Guds nåd, desto tacksammare kommer vi att bli som människor. Och med desto större glädje kommer vi att vilja att våra liv ska ära Gud. Vad vi än gör, att det slutgiltigt ändå ska ära honom. Och Timoteus hade säkert hört den här berättelsen om Paulus omvändelse 100-tals gånger, du kan tänka dig. I 15 år hade de kanske rest tillsammans. Men nu uttrycker Paulus den på ett sätt som bli till en stark uppmuntran för den timide Timoteus som naturligtvis såg Paulus som sin andlige far, den stora aposteln. Och nu säger han det igen. Timoteus, kom ihåg det här. Kom ihåg det här. Allt är av bara nåd. Timoteus, allt. Vi kanske ser och har en tendens att tänka oss nåden som någonting svagt. Någonting mjukt och vekt eller till och med sentimentalt. Någonting som vissa svaga och självupptagna eller självuppgivna människor ska säga möjligen kan behöva för att börja tro på sig själva igen. De kan behöva lite nåd. Det är en fullständig missuppfattning. Guds nåd är nämligen någonting mycket kraftfullt. Guds nåd är någonting mäktigt. Guds nåd är någonting starkt. Den har satt upp ett mål för ditt och mitt liv och för församlingens liv. Ett mål som nåden ska se till att det kommer att lyckas. Nämligen att vi ska vara heliga så som Gud är helig. Och att vi ska likbildas med Jesus Kristus, Guds son. Och utföra gärningar som ärar Gud. Det går åt nåd. Nåden inte bara initierar vår frälsning och för oss till Kristus. Det tycker vi, det kan vi väl tacka Gud och tillskriva hans nåd för. Men sen då? Jo, sen fortsätter nåden att vara den aktiva kraften i våra liv för att fullborda vår frälsning. Vi blir frälsta av bara nåd. Men vi blir också bevarade av bara nåd. Nåden kommer inte in liksom för att fylla ut det tomrum som möjligen återstår när vi har gjort vårt bästa. Och nu har jag gjort mitt, nu Gud, för nu får du fylla i resten med din nåd. Tvärtom. Nåden regerar och behöver ingen hjälp. Nåden är den suveräna pedagogen i kristen livsstil. Nåden är den enda kraft som kan få oss att älska Gud. Vi kanske kan bli präktiga och ganska duktiga utan nåd. Men vi kan aldrig älska Gud utan att ha upplevt hans nåd. Och ju mer du förstår av nådens storhet, ju mer kommer du att älska Gud. Jag tog tjänstledigt från min pastortjänst för en del år sedan. Lite slut, lite trött. Och så gick jag tillbaka till min gamla yrkesutövning och jobbade på några skolor uppe i Karlstad en eller två terminer. Och då var det en kille i fjärde klass som var så rebellisk och så störande. Så hela klassen var i uppror. Bara efter några minuters lektion så var det omöjligt att hålla lektion. För han instigerade olika strategier för att ha kul på timmarna. Istället för att lyssna på en lärare. Och det medföljde att läraren till slut blev så trött och blev så slut att hon sjukskrev sig. Och det blev ett ärende för mig då att tala med läraren förstås. Tala med hela klassen, jag talar med var och en. Och föräldramöte och allt det här som man har vid såna här kritiska situationer i en skolsituation. Och då kom jag mycket snart fram till att det är ju egentligen en kille som ligger bakom allt det här. Vi kan kalla honom Patrik, jag tror han heter det också. Men det är några år sedan. Vad ska vi göra med Patrik? Och jag försökte att övertala honom att sluta med de där dumheterna. Men det gick inte. Vikarierna kom tillbaka med samma problem. Nej, det är omöjligt att hålla lektion i den klassen. Ja, vad gör jag nu? Jag gick till Anna-Britta, parallellklassen i årskurs 4. Anna-Britta, kan inte du ta Patrik till din klass? Aldrig! Då får jag samma problem. Och jag förstod ju henne. Men du är ju en så god pedagog, försökte jag. Så där, va? Och smickrade henne lite grann. Och till slut så kom hon en dag, okej, jag ska försöka. Och vi gick in i ett rum, ett samtalsrum där på skolan. Och jag satte Anna-Britta där, och jag satte Patrik mitt emot henne. Och så satte jag mig alltså vid sidan, så Patrik, du, Anna-Britta som sitter här, som ska bli din nya lärare, hon tror att du kommer att uppföra dig perfekt i hennes klass. Det tror hon. Och för första gången i mitt möte med Patrik såg jag ett leende sprida sig över hans liv. Ett förvånat leende. Okej. Eller hur, Anna-Britta? visst. Och vad kunde hon annat än bejaka den här utmaningen nu? En vecka senare kom hon till mig. Stor av förvåning. Kan du tänka dig, säger hon. Patrik sköter sig. Han är den bästa i klassen. Han sitter i sin bänk. Han gör sina läxor. Han är ju intelligent, pojken. Han sköter sig exemplariskt. Hur kunde detta åstadkommas med bara en dags skillnad? Ja, det är nådens sätt att jobba, va? Det är så Gud jobbar med våra liv. Det är nåden som pedagog. Nåden får att älska Gud. Och när vi börjar älska Gud, då gör vi läxorna. Inte för att vi måste. Utan det är så roligt att få fortsätta och visa Gud att älska honom med all kraft, allt vårt förstånd, hela vår själ, allt vårt hjärta. Ja, men det är ju det vi vill. Det är ju att uttrycka vår tacksamhet för Guds stora nåd mot oss. Jag tackar honom som har gett mig kraft, säger Paulus. Så. 20 minuter kvar. Bra. Paulus är angelägen om Guds ära. Och det är därför han är ständigt ivrig att lyfta fram nådens oerhörda kraft och betydelse. För så fort vi inte ger nåden äran för allt, så ärar vi inte Gud. Och så tar Paulus en sista chans och säger till Timoteus: titta Timoteus, kom ihåg vad Gud har gjort med mig. Va? Han är ständigt förvånad över det här. Och sen när någon tvekade om det här med nåden, då sa han: ja, men kolla vad Gud har gjort med mitt liv. Hur ska du förklara det? För jag var totalt diskvalificerad. Hur lågt ribban än hade lagts, om också bara en millimeter från marken, så skulle inte jag klara det. Jag var totalt diskvalificerad, säger Paulus. Hur kan du säga så? Jo, jag hade gjort det värsta man kunde göra i förhållande till den enda levande och sanne guden. Jag borde ha förstått bättre. Jag som var en skriftlärd farisé. Men det fanns inget försvar för mitt handlande i min okunnighet och i min otro. Och det hade varit totalt ute med mig om det inte var för Guds stora barmhärtighet som träffade mig. Mitt uppe i mitt hat. Har du tänkt på det här som jag nu kommer att dela några minuter? Att det var ett nådens förvandlingsnummer som var den utlösande faktorn för den kristna världsmissionen och för en stor del av Nya testamentets litteratur. Det var ett nådens förvandlingsnummer. Och det börjar med en man som var fylld med hat. En hängiven farisé som nitälskade för de judiska lagarna och traditionerna. Det var inget fel där. Jesu verksamhet och lära var ett enda stort hot mot hans parti, så att säga. Och han trodde först att korsfästelsen skulle göra slut på den här nya läran. Men det besvärande i bilden var ju, trots allt, graven var tom. Och ingen kunde presentera kroppen. Och dessutom de kristnas frimodiga predikande och vittnande om att ha sett honom levande. Och trots Stora rådets stränga tillrättavisning så fortsatte ju de här lärjungarna, apostlarna, att dagligen undervisa om denne Jesus. Och fler började bekänna sig till den vägen. Till och med en del präster. En hel del präster, står det. En stor skara präster. Det hela började ta allvarliga proportioner. Och därför var det med stor tillfredsställelse som Paulus hälsade dödsdomen över Stefanos. Nu ska det väl ändå klämma till dem tillräckligt. Och med glädje stod han och vaktade bödlarnas kläder medan de kastade sina tunga stenar över evangelisten Stefanos. Paulus blev snart en av ledarna för den uppblommande förföljelsen. Och Lukas, den käre läkaren som man senare kallar honom, skriver: Paulus for hårt fram mot församlingarna. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät dem sättas i fängelse. Han rasade av modlust mot Herrens lärjungar. Han var en dödsfiende till den vägen. Och med fullmakt från överste prästerna satte han ju många av de heliga i fängelse och lät piska dem. Och när man ville döda dem så röstade jag för det, säger han senare i ett tal inför en domstol. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade och tvingade dem att häda. Och i mitt raseri förföljde jag dem ända in i städer också utanför Judén. Han såg det som sin plikt att utrota alla som kallade sig Jesu efterföljare. Men kanske någonting annat började spira, eller arbeta ska vi säga, inom honom. Något som han själv inte fick inte vara sant bara. Troligen hade han sett och hört Jesus under hans livstid och hört talas om hans märkliga död. Och vad hade egentligen hänt med hans döda kropp? Och hur kunde Stefanus ansikte lysa som det står, som en ängels ansikte? Och hur kunde han ropa under bödlarnas stenar, Herre, tillräkna dem inte denna synd? Och hur kunde dessa Jesu efterföljare vara så övertygade? De var svåra att få att häda. Inte ens under dödshot lyckades han få dem att avsvära sig sin tro. Jag tror att Jesu lärjungar redan på den tiden bad för sina förföljare som Jesus hade lärt. Och välsigna dem. Och det var en svår kraft att övervinna också för Paulus, kanske det var hemligheten eller vägen till hans omvändelse. Att det redan fanns kristna som bad för honom. Nu var han på väg till Damaskus. Han rusar fram som nästan han skulle storma hela stan. Framgjur sinne mot den stora stadsporten. Föga anade han att han bara om några minuter skulle vara oförmögen att själv gå in genom den stadsporten. Och vi har framför oss en av de viktigaste händelserna i apostlagärningarna, men också i hela missionshistorien. Nåd skulle bryta fram i Paulus liv. Hat skulle förbytas mot kärlek. Och den Paulus som var på väg att fängsla Jesu lärjungar blir istället fängslad av ljuset och värmen och kärleken av den levande uppståndne Kristus som visar sig i sin nåd för honom på Damaskusvägen. Ett bländande ljus, han faller till marken. Han hör en röst som säger hans namn, som känner honom, som vet vem han är. Två gånger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är någon som uppenbarligen är större än honom själv, som vill honom något. Och han frågar, Vem herre är du? Och då får han höra det märkliga svaret. Jag är Jesus, den som du förföljer. Den som du sparkar på. Den som du piskar. Den som du sätter i fängelse. Den som du låter döda. Och Paulus får sitt livs chock, från vilken han aldrig återhämtade sig. Men som samtidigt blir drivkraften för hela återresten av hans liv. Han inser plötsligt, oj, den Jesus lever alltså. Det är förklaringen till den tomma graven. För det andra, vad jag har gjort när jag har förföljt Guds församling, det har jag gjort mot den uppståndne Jesus Kristus själv. Och han insåg att hans hatiska förföljelse egentligen var en kamp och en attack riktad mot den levande guden. Vad har jag gjort? Jag har knutit min näve ända upp emot Guds tron. Och nu inser han plötsligt att den Messias som han visste i Gamla testamentet så tydligt hade talat om faktiskt var den Jesus som nyligen hade gått på Judéns och Samariens vägar. Bitarna började falla på plats. Det var mot honom som jag knöt min näve. Hur kunde jag? Och trots allt detta så visar han för mig sin uppståndelsehärlighet. Hela Paulus väsen skälver den här stunden. Och han är så tagen att han under 3 dagar står det. Varken äter eller dricker. Han tänker intensivt motstridiga känslor, fruktansvärt skuld och ånger, men också en spirande, överväldigande glädje och tacksamhet börjar inta hans själ, även om han fortfarande är skrämd av att han ingenting kan se. Men han beder och han tänker och han beder igen. Oh, den korsfäste lever. Löftena är uppfyllda. Det måste vara sant. Och han ber säkert förlåtelsens bön 100 gånger. Och frälsningens gåva är hans. Han börjar stava på ordet N-O-D. Nåd. Att få motsatsen till det man har förtjänat. Så är det ju med mig. Och en ny kärlek börjar värma hans hjärta. Och det är också nu som Paulus får sin första lektion i den kristna församlingens betydelse och plats i Guds plan. Gud skulle ha kunnat hela Paulus från hans blindhet omedelbart när han nu omvände sig. Men Gud har valt att göra Jesu efterföljare till sina medarbetare. Det ska vi tala mer om imorgon när vi talar om bönen från andra kapitlet. Ananias, en av de kristna i Damaskus, blir nu av Gud kallad att gå till Raka gatan där Paulus befinner sig och lägga sina händer på denne förre förföljare och säga de ljuvliga, de för Paulus så ljuvliga orden och som ytterligare bekräftar Guds nåd över hans liv. Han skulle säga orden: Saul, min broder. Och plötsligt är han införsatt i en helt ny gemenskap. Inte i en fiendeskap till Kristus. Han är broder med dem som följer honom. Den Jesus som visade honom, sig för honom på vägen, har nu sänt mig, säger Ananias, för att du ska få din syn tillbaka och bli fylld av helig ande. Halleluja. Vilka ord detta var. Kan du tänka dig? Han ligger där och ännu inte ser i mörkret i rummet. Och får känna dessa främmande händer över sitt huvud. Han blir helt förkrossad. Nåd bryter fram. Kärleken värmer hela hans väsen. Vilken frälsare detta var. Han skulle ju med lätthet ha kunnat krossa mig. För de ohyggligheter som jag har utsatt honom för. Hans efterföljare för. Men istället tar han mig nu till sig. Och gör mig inte bara ren och förlåten, utan dessutom insätter mig till sin tjänare och till sin apostel. Oj, nej, men det är ju ingen ordning alls det här. Under Ananias bön så faller tunga fjäll ifrån hans ögon och han kan se igen. En varm ström går genom hela hans väsen och han är fylld av samma helige ande som apostlarna upplevde på pingstdagen. Och han får från den stunden, han står upp, hatet är som bortlåst. Han vill genast låta döpa sig och från den stunden finns en ny drivkraft i hans liv, nådens drivkraft. Hans hela fortsatta liv är inställt på att på något sätt gottgöra skadan som han åstadkom som förföljare. Och det var nådens kraft som drev honom. Inte ett dåligt samvete, utan tacksamheten över att ha ett rent samvete. Trots det stora brott han hade utfört. Han som förut ville utrota Kristi församling, ville nu se den växa i glädje. Ville se den växa i nåd. Och därför blev han så nervös och irriterad och uppbragt. Så fort han fick se någon staketbyggare komma. Som skulle göra nåden mindre nödvändig. Som sa, vi måste väl omskära oss också. Hålla sabbaten och nymånadshögtiden och ha lite offer för oss. Och han skrev det skarpa Galaterbrevet, du vet. För lika mycket som du anser att du måste göra för din egen frälsning. Lika mycket tar du bort från Kristi kors. Precis lika mycket. Och du ger honom inte äran för allt. Hans hjärta brann och det började brinna för hedna mark också. För att upprätta trons lydnad bland hedningarna. Gud till ära. Och redan i Damaskus får han också känna vad Ananias hade sagt. Du ska få lida mycket för mitt namns skull. Och det var uppenbart att han hade bytt sida. Motståndet tilltog. Han som hade förföljt
andra blir nu självförföljd. Men det tog han bara som en bekräftelse på att han var på rätt väg. Och han mådde mycket bättre. Han mådde mycket bättre. Det stora glädjeämnet sjöng in honom. Guds nåd, Guds nåd, Guds nåd. Och det var tacksamheten över Guds nåd som ständigt drev honom vidare. Han, det mest hopplösa av alla fall som fanns, hade Gud tagit hand om. Som han säger i det här brevet, den största av alla syndare. När han skrev sitt första brev till korinterna så kommer han in på det temat att, kan ni tänka, sist av alla så visade han sig också för mig. Första Korinthierbrevet 15:8, vi kanske har det på skärmen till och med. Allra sist, jag som är den minsta av alla apostlarna, inte värdig att få kallas apostel, men genom Guds nåd, ja, han säger, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit ett spill. Jag har arbetat mer än de flesta. Ja, inte jag, men Guds nåd som mäktigt verkar i och genom mig. Den minsta av alla apostlarna. Senare i livet, det här första Korinthierbrevet, förmodligen redan strax efter 50-talet efter Kristus. Sedan kommer Efeserbrevet lite senare mot slutet av 50-talet, kanske i början av 60-talet efter Kristus. Det har gått några år. Han kommer in på samma ämne och han skriver, jag har blivit evangeliets tjänare, kapitel 3, vers 7. Jag har blivit det genom den nådegåva som Gud ger och har gett åt mig. Jag, den allra obetydligaste eller minste av alla de heliga, har fått denna nåd. När han mot slutet av 60-talet skriver första Timoteusbrevet som vi nu är inne i, så uttrycker han det så. Detta är ett sant ord och värt att ta vara på. Att Jesus Kristus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste. Ser du utvecklingen under hans liv? I början av apostlabanan, den minste av alla apostlarna. Senare till Efeserna, den minsta av alla kristna. I slutet av sitt liv, den största av alla syndare. Och det är inte att han degraderar sig själv som person under livet, inte alls. Han var tacksam för allt vad Gud hade gett honom nåd att göra. Utan hans uppskattning av nåden växte under livets gång. Och det är det, för gamla människor kan vara väldigt tacksamma när de har förstått den här hemligheten. För de har så mycket nåd att se tillbaka på, som Niklas var inne på lite grann igår. Så fascinationen över nåden och, som det står i vers 16, över att Gud har haft tålamod med mig. Han har använt hela sitt tålamod på mig, säger han. Alltså, om Gud kunde frälsa mig, han ser sig som nummer ett. Om du har hela världens syndare, och det är ju alla då. Alla är med på den listan, du och jag också. Så såg han nummer ett, den värsta nummer ett, Saulus av Tarsus. Nummer ett, den värsta syndaren. Vad gjorde Gud? Han frälste liksom mig först och gjorde mig till apostel för att statuera ett exempel på att kunna frälsa en sån som mig. Då finns det inga hopplösa fall. Då kan jag ju frälsa resten också naturligtvis, som ligger längre ner på listan. Jag vet inte var du anser det ligga någonstans, men kanske vi tycker ganska långt ner. Spelar ingen roll, vi är på listan. Vi är behov av frälsning, vi är behov av nåd. Den listan är fylld av tyngd och den skuld som vi bär inför en helig Gud. Det finns ingen av oss som inte är beroende av den nåden som Paulus så jublar över. 5 minuter kvar. Jo, det här med tålamodet skulle jag bara vilja säga lite om. Att han säger så, att Gud har haft sånt tålamod med mig. Och det är en viktig egenskap hos Gud som vi inte så ofta gör något större väsen av. Vi talar mycket om Guds olika egenskaper, men inte så mycket om Guds tålamod kanske. Gud är helig, Gud är rättfärdig, och all synd är egentligen en provokation av Guds heliga majestät. Och borde egentligen genast komma under hans rättvisa behandling. Men Gud är långmodig, står det. Han är tålamodets Gud. Han är sen till vrede, som han sa redan till Mose. Om Gud skulle gå till rätta med oss, verkligen, vem av oss skulle bestå? Svar, ingen. Guds långmodighet innebär att Gud hellre vill bevisa nåd över syndare än låta domen drabba oss. Gud kan alltså fördröja rättvisans process i sin långmodighet och välja att istället låta barmhärtighet drabba oss. Gamla testamentets historia är ett enda långt exempel på detta. Du kan läsa en fin summering i Hemjas 9 kapitel där leviterna i sin bön går igenom hela Israels historia och är så tacksamma över att man nu har kommit tillbaka till fångenskapen på 440-talet efter Kristus, före Kristus förstås. Och man går tillbaka och man tackar Gud för vad han har gjort genom historien, allt ifrån Exodus, uttåget i Egypten och havet som delades, moln stod den om dagen, eld stod den om natten, lagar som vi fick från Sinai berg, goda lagar gav det oss, bröd från himmelen när vi hungrade, vatten från klippan, allt gav det oss. Men våra fäder var övermodiga, hårdnackade, lyssnade inte på dina befallningar. Men, säger de, du är ju en Gud som förlåter. Du är nådig och barmhärtig och sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte fastän de gjorde sig till och med en gjuten kalv. Kan du tänka dig? Sådana kalvar som man hade i Egypten. De gjorde sig en kalv och dansade omkring den. Och sa, detta är vår Gud som har fört oss upp ur Egypten. Och de gjorde sig skyldiga till stora hädelser. Och då står det, versen efter, men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Månstoden var där den dagen också. Eldstoden var där kommande natt. Mannat var där kommande morgon igen. Och vatten fick dem att släcka sin törst. I 40 år försörjde du dem så att ingenting fattades dem. Deras kläder blev inte utslitna. Tråkigt för alla modemedvetna, va? Och det var ett under. Och deras fötter svullnade inte. Du gav dem senare riken och folk och de blev talrika. De fick ta i besittning byar och städer, allt gott, uthuggna brunnar, vingårdar, olivplanteringar, fruktträd i mängd. De åt, de blev mätta, de blev välmående, de njöt av din stora godhet. Så här står det, jag läser innantill, i bönen. Och vers 26. Men, din Hemja 9, men de blev olydiga och upproriska trots allt detta goda. De kastade din lag bakom sin rygg. De dödade dina profeter som varnade dem och ville få dem att vända om. Och de gjorde sig skyldiga till grova hädelser. Och så kommer domartiden att beskrivas där. Då Gud liksom släppte sin beskyddande hand. Och fienderna kom in över gränserna. Och de kom lite grann i nöd. Och vet vad de gjorde då? Gud hjälp oss! Ja, då dög Gud ett tag. Och då hjälpte Gud dem. Han skickade domare som lyckades betvinga fienderna tillbaka. Och det var lugn och ro i landet igen. Men så fort det var lugn och ro, tillbaka till avguderiet. Och nya fiender kommer. Och ny stor nöd kommer. Och då ropar de, hjälp oss Gud! Ja, Gud hjälpte. Han skickade en ny domare. Och så fortsatte den här cirkelgången genom hela domartiden. Och det är en nedåtgående spiral. Men där Gud hela tiden visar sin beredskap att visa barmhärtighet. Så står det alltså i vers 27 här. Då gav du dem i deras fienders hand och deras förtryckare. Men i sin nöd ropade de till dig och du hörde det. Efter din stora barmhärtighet gav du den befriare som frälste dem. Vers 28. Men när de kom till ro gjorde de åter vad som var ont inför dig. Återropade de, återhörde du, återrällade du. Efter din barmhärtighet många gånger, står det. Vers 29. Du förmanade dem att föra dem tillbaka till din undervisning. Men de var övermodiga. De ville inte lyssna till leviternas undervisning ute i landet och de föreskrifter som man skulle leva efter. De var envisa, hårdnackade. Men, står det vers 30, du hade tålamod med dem i många år. Räknade ihop tiden från uttåget ur Egypten, lite beroende på när vi daterade, så i alla fall minst 700 år hade Gud tålamod. Man kan inte klaga på att han inte har den egenskapen alls, precis. I många år, står, förmanade han dem genom sin ande, genom profeterna. Till slut så gav han dem i fiendens hand för att de skulle bli tuktade. Men bara för en tid, vers 31. Du är rik på barmhärtighet. Du gjorde inte slut på dem. Och du övergav dem inte. Ty du är nådig och barmhärtig Gud. Och de fick komma tillbaka till landet igen. Det är precis som Manasses historia också. Denne onde kung som gjorde mer ont än någon annan kung i Israel. Du kan läsa om det i Andra Konungaboken 21. Alltså på 600-talet före Kristus. Han byggde altaren till andra gudar inne på tempelgården. Han offrade sin egen son till guden Moloch. Han utövade teckentyderi, svartkonst, skaffade sig andebesvärjare, spåmän. Han for våldsamt fram i staden. Dräpte oskyldiga människor. Vägrade lyssna på profeternas varningar. Men Gud hade så stort tålamod med honom som han blev riktigt irriterad. För han fick den längsta regeringstiden av alla kungar i Juda. 55 år satt han i orubbat bord. Man tycker, varför flyttar inte Gud på tyrannen? Och det här är tillämpbart i en filosofi om hur Gud handlar i vår tid också, som jag inte hinner gå in på idag. Men hur kunde Gud tillåta det? En orsak, vill jag säga när jag slutar idag. En orsak till att Gud inte övergav Manasse eller bara flyttade bort honom, slog ner honom, krossade honom. Gud ville statuera ett exempel på vad Gud i sitt tålamod kan åstadkomma. Nämligen vad nåden kan åstadkomma. Omvändelse och utrymme för nådens förvandlingsnummer. Till slut blev Manasse bortförd i fångenskap. Man säger, åh vad skönt, äntligen. Och han blev satt i bojor och fotbojor in i en fängelsehåla i Babel. Rätt åt honom, va? Och han nu satt där i sin nöd. Så var han inte så stor längre. Till och med kung Manasse började ångra sig. Och det står, han ödmjukade sig inför Gud. Och vet du vad Gud gjorde då? Med denne tyrann. Han inte bara förlåter honom allt. Det räknar vi med. Det ska väl Gud ändå kunna kosta på sig. Han förlåter honom allt. Men inte bara det. Han låter bojorna falla av händerna. Jag menar, de frigjorde honom och sa, du kan åka tillbaka till ditt juda nu. Och han kommer tillbaka till Jerusalem och man säger, varsågod, tronen är din. Nej, men nu går det väl ändå för långt. Han fick hela sin konungahärlighet tillbaka. Och folket fick tillbaka, och det kanske var det som Gud ville visa. Folket fick tillbaka en helt ny kung. Från den dagen Manasse kom tillbaka satt han ivrigt igång med att riva de falska altarna och instituera Guds lagar. Han åstadkom en andlig reformation som ett uttryck för sin tacksamhet till Gud och för Guds nåd. Vet du, jag tror Paulus kände igen sig väldigt väl i Manasse. Jag är också en sån, säger Paulus. Ja, men jag mötte barmhärtighet, jag också. För att Kristus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Så här är det faktiskt med dig också, om du inte tror det. Du har fått nåd utöver nåd. Och när Paulus har sagt det här, Så brister han ut i en lovsång som jag ska läsa som avslutning nu. Han brister ut i en lovsång, en lovprisning till Gud. Det är omöjligt att tala om Guds nåd för Paulus, applicerat på hans eget liv, utan också låta hjärtat brista ut i en lovprisning och tacksägelse till den Gud som så har handlat med honom. Ser du vad det står i vers 17? Evigheternas konung, alltså den suveräne guden som kan utvinna gott ur det onda, precis som har gjort med Paulus, hans herraväldet. Evigheternas konung, den oförgänglige guden. Förgängelse och död kan aldrig drabba Gud. Alltså Guds nåd kommer aldrig att förändras, den kommer att stå fast, lika väl som Gud kommer att stå fast. Gud är oförgänglig, hans väsen och egenskaper förändras inte. Den osynlige guden, Ingen människa har någonsin sett Gud eller kan se Gud och leva. Den förhärligade Kristus kunde inte ens Johannes se på Patmos som faller ner inför hans härlighet. Det står lite spännande visserligen. Saliga är de renhjärtade, till de skola se Gud. Tänk vilken dag. Men än så länge den osynliga guden vars härlighet vi har sett i Kristus. Den enda guden. Och det är inte bara den enda i bemärkelsen, numerisk bemärkelse. Det finns ingen annan gud. Han är den enda i bemärkelsen. Han är den unika. Han är den som saknar motsvarighet. Han är den om vilken Jesaja säger, eller Gud säger genom Jesaja. Men vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger Herren, den helige. Honom vare ära och pris. Evigheters evigheter. Amen. Halleluja. Tack gode Gud för din nåd som har drabbat oss. Förlåt oss att vi ibland tar det så självklart. Att glädjen försvinner. Hjälp oss Gud att återvinna den sunda, sanna, rena frälsningsglädjen. Och den förundran som innebär att vi frågar oss ständigt. Hur kan jag få vara med? Tänk att jag får vara med. Tack den nåd du har gjort med mitt liv. Och med mångas liv här i tältkyrkan idag. Skulle det vara någon som fortfarande är främling för din nåd. Herre, kalla på honom henne. Låt dem få uppleva denna stora härliga kraft som du står för. Med så stor lust. I Jesu Kristi namn. Amen.